Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Från Just Stories, en sporthistoria.
Sydney, 2000. De vita bågarna sträcker sig mot himlen. Det är ett bygge som kostat miljarder och krävt år av förberedelse och konstruktion. Men nu står den sadelformade byggnaden äntligen klar. Australiens nya landmärke. Världens största olympiska arena. Den här kvällen cirkulerar helikoptrarna runt arenan. Inför fullsatt publik är det dags att avsluta millenniumårets paralympiska spel.
Welcome to the closing ceremony of the 11th Paralympic Summer Games. Please welcome to the stage Kerry Gale to perform the Australian National Anthem.
Efter nationalsången kommer fyrverkerierna i hundratal. Sen ska atleterna hyllas. Det är 11 dagar av hård internationell kamp som lett fram till detta ögonblick. Men för de flesta har resan pågått längre än så. De kommer från över 130 länder och alla har någon form av funktionsnedsättning. I ett stolt led anländer de bärandes på sina nationers flaggor.
Such a proud moment now for these athletes given the honor of carrying their nation's flag here, over 120 countries represented.
Den 2 timmar långa ceremonin avslutas med ett stort konfettiregn och en återförening av 60-talsbandet The Seekers, Australiens svar på Beatles.
Ladies and gentlemen, please welcome to the arena Judith Durham, The Seekers.
Arrangemanget ser ut att vara en succé för hela parasporten. 100 000 på läktaren och miljoner i tv-sofforna. Det är bara ett fåtal som vet att allt inte gått rätt till. Att det som utspelat sig snart kommer att kallas för en av sporthistoriens största skandaler. Jag heter Erik Helmerskog och det här är en sporthistoria. Paralympics-skandalen.
En OS-by eller en Paralympics-by, det är en väldigt konstig tillställning generellt.
Det är snart 20 år sedan simmaren David Lega anlände till Paralympics i Sydney 2000. Men stämningen, den minns han väl.
Det är ju en underbar stämning. En Paralympics-by är ju jättekonstigt därför att det är ju något fel på alla som är där nästan, eller på att säga. Nej, men antingen sitter man i rullstol eller så är man blind eller så har man någonting annat, bekymmer eller haltar eller går på kryckor eller har inga ben.
David är född med förlamade armar och har bara 30% muskelstyrka i benen. Som nyförlöst trodde läkare att han förmodligen aldrig ens skulle klara av att sitta upp. Nästan 30 år senare är han i Australien för att tävla i simning och där är hans nedsättning ingenting någon reagerar på. Tvärtom.
Det är nästan så att man hajar till och tittar på dem som inte har någon skada och tänker, vad är det för fel på dem egentligen? Varför är de här? Mångfalden tar över och det vanliga standarden blir det udda. Men stämningen är ju oerhört god i en OS-by eller en Paralympics-by, därför att alla har ju gjort något exceptionellt av sina egna liv för att kunna komma dit. Man har övervunnit sitt hinder.
Idag är sommarparalympics, sett till deltagarantal, världens tredje största sportevenemang efter sommar-OS och fotbolls-VM. Det tv-sända mästerskapet når ut till miljontals människor runt om i världen. Men så har det inte alltid sett ut.
Det var nästan som en sån här X2-kurva. Alltså det ökade ju exponentiellt mellan varje paralympics för att komma upp till det man är idag. För de låg så pass långt efter på 80-talet. Så det var en enorm ökning. Det första är nog Seoul 88 som jag verkligen har ett minne av. Och då var ju 15. Och då var det ju en timme sammandrag efter tävlingarna på SVT. Där de pratade mer om vilka skador alla hade och deras liv såg ut än hur idrottsprestationen var. Så att det var ju inte riktigt elitidrott som det är idag.
Det var först på 90-talet som ett avtal slöts att Paralympics skulle hållas i anslutning till OS och i samma stad. Kanske är det det som banat väg för den folkfest och tuffa konkurrens som nu plötsligt råder i Sydney.
Alltså Paralympics brukar vara hemmastadens OS. Då har de råd att gå. Då får de biljetter. Det brukar vara lika mycket folk på läktarna. Men det är också så att då kommer alla de som vill uppleva OS-stämningen utan att betala 15 000 spänn biljetten som det kanske kostar på vanliga OS.
Lilla Sverige, Rosås Basket, möter Australien. Det är 18 000 på läktarna. Det är det inte på någon basketmatch någonsin i Sverige överhuvudtaget. Eller. Så att de lyckades med att locka publik. Nej, det var ett perfekt OS helt enkelt. Perfekt Paralympics.
Kjell Thalén var under 96-04 tränare för det svenska rullstolsbasketlandslaget.
Ett Paralympics är ju alltid efter ordinarie OS. Så att vi brukar kalla att det är före OS och sen kommer Paralympics efter då. Alla fel de gör på första OS, det rättar de till andra. Nej, men det är en upplevelse att få bo i OS-byn och med alla, liksom, allting som händer. Det är fantastiskt roligt och det är något man bär med sig hela livet.
Killarna i truppen spelar vanligtvis framför det som Kjell med glimten i ögat kallar närmast sörjande. Ett 15-tal åskådare. Det publiktryck som laget nu får uppleva i Sydney är något helt annat.
Otroligt inspirerande, otroligt nervöst. Nervösa var de ju. Jag hade killar som hade missat straffkast. Satt och missade, liksom, och fullsatt där. Ja, men de var otroligt lyckliga att få uppleva det här i sin karriär, basketkarriär.
Men mästerskapet är inte bara en folkfest på läktaren. Det är också en skådeplats för otroliga idrottsprestationer och tävling på blodigt allvar.
Den bästa basketmatch jag någonsin har sett, alla kategorier, jag har ändå varit och sett Michael Jordan och de här spelarna, det var OS-finalen i Rosås Basket 96. Så det är otroligt häftiga idrottsmän vi pratar om som kan göra många coola saker i varje stol. Eller de kan springa, de kan hoppa på höjd upp med ett ben. Nej, men det är riktigt coola, häftiga idrottskillar tjejer.
Kjell står i en av de paralympiska baskethallarna. Han har precis avslutat en förberedande träning med rullstolslandslaget. När han får syn på ett annat lag som sticker ut.
Spanien då såg jag när de tränade och de var ju ett fantastiskt basketlag som rockade ordentligt under hela Paralympics. Och då kom jag från en aktiv karriär själv och såg de här basketspelarna som många hade platsat i våran basketliga helt enkelt.
Det är Spaniens lag för intellektuellt funktionsnedsatta som tränar på en av planerna i närheten. Kjell, som själv är gammal elitspelare, imponeras direkt av truppens spel.
Då gick jag hämta en assisterande coachen ungefär, liksom det här. Vad är det här för lag? Alltså, de här är ju helt grymma.
Spanjorerna är snabba och långa. De hoppar högt, dunkar och sätter sina trepoängare utan problem. Kjell förstår bara av träningen han ser att det här laget kan komma att gå långt i turneringen.
Sen hade man ju inte sett ryssarna, man hade inte sett amerikanarna, men det här var ju... Är den här delen av Paralympics så himla bra, då är basketen på god väg att bli en stor sport i Paralympics.
Sen de paralympiska spelens start har deltagare med fysiska funktionsnedsättningar varit tillåtna. Men i Atlanta 96 antog spelen ytterligare en kategori, den för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det spanska laget som Chelsea tränar är där för att delta i just den kategorin. En kategori som tidigare varit del av ett annat evenemang, Special Olympics.
The main difference is actually lie in the sporting ability of the athletes as well as the actual kinds of disability groups that get to participate.
Jag ringer upp forskaren Ian Britton vid Coventry University för att ta reda på mer om skillnaden mellan Paralympics och Special Olympics. Ians huvudämne är sociologi, där han specialiserat sig för intersektionella studier gällande funktionsnedsättningar och paralympisk sport. Han har bland annat skrivit boken Paralympic Games Explained och själv besökt de fem senaste sommarspelen.
So in terms of the Special Olympics, all ability levels from the full range of intellectual disability get to participate, and they're placed into divisions with athletes of similar ability, and then each division has a final, and the first three get a medal, but everybody else who's in that final actually receives a participation ribbon. And I guess the overall emphasis in Special Olympics is on fun through a sort of meaningful and enjoyable experience.
Till skillnad från Special Olympics, där ett större fokus ligger på att delta och ha kul, så behöver idrottarna i Paralympics hålla elitnivå och kvala in till tävlingarna. Det finns sex olika kategorier. Den för amputerade, blinda eller synnedsatta, CP-skadade, ryggmärgsskador, de övriga och så den sista kategorin som introducerades först på 90-talet, den för intellektuellt funktionsnedsatta.
With Special Olympics, you have to have an intellectual disability to compete, but you can also have a sensory or physical disability in addition to your intellectual disability. But at the Paralympic Games, the athletes must come from one of the six impairment groups and have an impairment that is beyond a certain minimum level, if you like.
Det var ju den här stora som tog in 18 000, så var det säkert... Basketen spelade samma som under då... Det var Dream Team som var också i Sydney då och spelade under ordinarie OS. Så där spelar ju alla basketmatcher, så de ändrar ju bara om alltså till Paralympics. De kopierade vanlig OS.
De intellektuellt funktionsnedsatta spanjorerna spelar en helt fantastisk basket. De promenerar genom grupp A med tre raka segrar. 87-20 mot Japan, 73-58 mot Portugal och 94-48 mot Brasilien.
Det såg ut som det var liksom spelare på 2-10 långa, kunde hoppa, kunde skjuta, kunde dunka på uppvärmningarna och sådana saker. Så att de var grymma helt enkelt.
Från en tid innan YouTubes stora genombrott finns inga av tv-sändningarna från Spaniens matcher bevarade. Däremot lyckas jag få tag på en gammal VHS-inspelning från grupp B. Där är kampen om vilka som ska få möta Spanien i slutspelet jämnare.
Well, to basketball now, where the Australian men's team for athletes with an intellectual disability also were back on court today after defeating Greece in their first match.
Det är hemmalaget Australien, rankade femma i världen, som möter en annan favorit, ryssarna. Inför rekordpublik så startar matchen på bästa sätt för hemmalaget, som inleder med en trepoängare från vänstra hörn. Men Ryssland kan snart återhämta sig.
Turn around from Australia, Fedotov off to Umarov, who slams it down for a big two. 10 minutes remaining in the first.
De tar en betryggande ledning och vid ett tillfälle har de satt 12 raka poäng innan Australien får en chans att kontra.
Haven't been able to score in the past 5 minutes. The Russians on a 12-point scoring run as the Australians look to steady it up. Big Adam Meredith under the basket scores his first 2 points. That gets them on the board and gets the Australians going again.
och snart är trepoängsmaskinen Nick Maroney igång igen.
Nick Maroney, 3 points, that's his fifth of the match, and isn't he excited about that one?
Men det räcker inte. Och innan slutsignalen ljuder så hinner Ryssland slå en sista spik i kistan.
Fedotov shoots for three, misses, repositions off the rebound. Fedotov sinks a big three to finish the match beautifully for the Russians. His teammates excited, jump off the bench. The Australians desperately try and get more points on the board, but that's the end of the match here at the Dome. In the end, the Russians 79 have defeated Australia 64. That's 2 wins.
VHS-inspelningen talar sitt tydliga språk. Nivån på spelet i den nya kategorin är hög och publiksiffrorna likaså. Trots det tar sig både Ryssland och Spanien vidare från sina respektive semifinalsmatcher med nästan 30 poängs marginal. Till sist är det dags för final och Spanien fortsätter att imponera.
Ja, men de var långa, de var snabba, de var starka, de kunde skjuta, de kunde springa. Ja, men i vanliga fall så ser man då när man har någon nedsättning då att det är någonting som hindrar en, men här var det ju liksom fullt utvecklade basketspelare. Ja, men de som spelar basket nu är ju fantastiska, men det här laget var ju speciella då.
När slutsignalen närmar sig står det klart att inte ens ryssarna kommer i närheten av att utmana Spanien. De vinner med överlägsna 25 poängs marginal, 87-63, och succén är ett faktum. Spanien har gått obesegrade genom hela turneringen, tagit vinst efter vinst och satt en ny standard för nivån på den intellektuellt funktionsnedsatta basketturneringen. Och innan allt faller samman ska nationens hjältar hyllas. Mer efter pausen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Paralympiska syftet är ju, som loggan fortfarande säger, eller emblemet, to inspire and excite the world. Det föds många barn med svåra förutsättningar idag. Deras föräldrar, deras mor- och farföräldrar, deras släktingar, deras lärare behöver se att du kan till och med hoppa bungee jump i rullstol eller klättra upp på Kilimanjaro i rullstol. Det är viktigt att även den biten finns så att den inspirerar.
Simmaren David Lega tillhör en liten skara svenskar som tagit mängder med medaljer i Paralympics och satt hela 14 världsrekord. Men han menar att det, kanske i synnerhet som paralympier, finns andra värden än att just vinna.
Det är ändå viktigt någonstans att det är så lätt idag rent generellt i samhället att vi fokuserar bara på medaljer. Och för mig, jag hävdar fortfarande med bestämdhet att min största framgång som simmare, det största jag har gjort som simmare, det är att lära mig att simma. För då var jag 12 år när jag släppte badringen och lärde mig simma första gången. världsrekorden och VM-gulden, det var ju en jätterolig positiv bonus. Men jag tror inte det finns någon handikappidrottare som är född när jag är, på min generation, som började att idrotta för att bli världsmästare. Vi började idrotta för att må bra. Det fanns inte assistans då. Jag hade två val när jag var 6 år gammal. Ropa på hjälp till mina föräldrar, hade tid och lust att hjälpa mig upp i sängen, eller lära mig att klättra ur sängen. Det var en överlevnadsfråga.
Kategorin för atleter med intellektuella funktionsnedsättningar må redan ha varit en del av Atlanta 4 år tidigare. Men det är först i Sydney det ser ut att bli succé. Antalet deltagare går från 55 i Atlanta till 244 i Sydney. Men det är inte helt utan debatt. Kategorin har kritiserats och det finns en problematik i hur idrottare med intellektuell funktionsnedsättning ska klassificeras eller rankas.
Men när man någonstans går in på hjärnan, då pratar man intelligens, tror folk. Och det är väldigt känsligt att säga att någon är smartare än den andra och någon är dummare än den andra. Så klassningen för personer med utvecklingsstörningar är ju ganska svår att göra.
Ett av flera krav som ställs på idrottarna som vill tävla i kategorin är en IQ som inte överstiger 75. En nivå som motsvarar gränsen för det som brukar benämnas som en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Rörelsen för utvecklingsstördas idrott heter INAS-FID. Och till stor del representeras ju INAS-FID och de utvecklingsstörda i världen av föräldrar och anhöriga. Och de är inte alls så sugna på att klassificera sina barn som kanske personer med fysiska handikapp. Därför att det här är ju en grej vi i rullstol någonstans har levt med på 70-talet, 80-talet. Att vart jag än gick så kunde någon gammal gubbe komma fram eller tante och säga, klappa mig på axeln och säga, ja du har det inte lätt du, men det är inget fel i huvudet i alla fall. Och det är ju en ganska allvarlig syn som idag inte är sån. Men de som idrottade 2000 växte ju upp med det. Det är inget fel i huvudet i alla fall.
...1,2 miljoner i publiken och 300 miljoner tv-tittare. De paralympiska spelen i Sydney ser ut att bli det största och mest framgångsrika evenemanget någonsin. Basketarenan har sedan invigningen varit slutsåld, vilket den även är när Spanien ska ta emot sina medaljer på podiet efter finalvinsten mot Ryssland. Men det är något som inte stämmer under prisceremonin.
Så ser de inte ens glada ut på när de får sina medaljer riktigt. Ja, men skulle jag vunnit OS-guld så skulle jag ju dansa där. Alltså.
Några veckor senare får likgiltigheten kanske sin förklaring. Det är tidningen Capital som publicerar ett avslöjande. Bedrägeriet i Paralympics. Det påstås att 10 av de 12 spanska spelarna inte har några som helst funktionsnedsättningar. Tidningen kan också presentera en trovärdig källa. Texten är skriven av då 26-åriga Carlos Ribagorda. Han är inte bara journalist, utan också guldmedaljör i Paralympics i Sydney. Han är en av spelarna i laget som i 2 år arbetat undercover.
Även om det är folk och gris för doping så är det ju, och det här är ju, här är ju riktigt fusk. Jag har inte hört om fusk annars i Paralympics. När man väl är Paralympics tror man att alla är rena och hela och ja.
Basketcoachen Kjell Talén tänker på prisceremonin. Ögonblicket som borde varit så glädjefyllt för hjältarna från Spanien.
Jag tror att om man har det inne så att man fuskar så blir man nog inte riktigt lika glad.
Tankarna går också till de lag som slogs ut på vägen av spanjorerna.
Det här är ju ett helt lag som har fuskat helt enkelt genom sitt helt Paralympics. Och de fick ju till och med stå på och ta emot guldmedaljerna och det var nationalsånger och de var ju hjältar. Jag kan ju tänka mig hur de här lagen som åkte ut på vägen känner sig. Hur de blev förnedrade. Som sagt, det var mellan 15 och 20 000 åskådare på matcherna. Det är ju en stor upplevelse och ja, de är ju säkert inte så jätteglada.
Reaktionerna från paralympier och allmänheten runt om i världen låter inte vänta på sig. Men simmaren David Lega har ett annorlunda tankesätt.
Jag tycker att det är ganska coolt. Och nu kommer säkert många haja till. Och jag menar, det är ju djupt omoraliskt och så vidare. Men det är inte det jag menar, för det är klart att fusk är fusk. Men tänk er då att man har ett helt lag som ville fuska. Som är villiga att kalla sig själv för funktionshindrade, utvecklingsstörda, utan att vara det. Medan man för 50 år tidigare låste in folk som hade annorlunda förutsättningar. Då har ju världen ändå kommit väldigt långt.
David menar att om man vidgar perspektivet och bortser från spanjorernas lurendrejeri, så kan man hävda att händelsen bevisar vilken oerhörd statusresa Paralympics och de funktionsnedsatta gjort.
Det var viktigare och större att vara bra på någonting än vad det var negativt för dem att låtsas vara handikappade. Det tycker jag är coolt i det exemplet. Det visar ju någonstans att där någonstans runt Sydney skedde det ett paradigmskifte inom idrotten. Och det kom in pengar i Paralympics, det kom in sponsorer, tv-sändningar. Och det var andra faktorer som gjorde att länders status höjdes genom att vara bra.
Även om händelsen enligt David Lega kanske markerar ett paradigmskifte, så är inte alla lika positiva. Den spanska paralympiska kommittén startar efter kritik en utredning för att ta reda på hur detta kan ha gått till.
You know, 90% of the team were actually not intellectually disabled.
Det har skett fusk i Paralympics tidigare, men att nästan ett helt lag går ihop och konspirerar saknar motstycke i historien. Ian Britton.
You know, 10 out of 12, I would guess all 10 of those knew and probably talked to each other, and probably the other two players with intellectually disabilities were probably just ostracized from the group, which is, you know, is a common thing for people with any kind of disability when they are around a big group of non-disabled people. It's unfortunate, but it's true.
Och skandalen ska fortsätta att växa. Anklagelser riktas mot toppen av den spanska paralympiska kommittén. Att deras egen vicepresident Fernando Martin Vicente inte bara kände till fusket, utan orkestrerat alltihop. Fernando, som är en före detta kommunfullmäktige i Madrid och som suttit på ett flertal prominenta poster inom parasporten i Spanien, nekar bestämt till anklagelserna. Varför han, som dessutom är pappa till en funktionsnedsatt dotter, skulle ligga bakom detta förbryllar Ian Britton.
He was vice president of the Spanish Paralympic Committee, as well as being president of the Spanish Sports Federation for athletes with intellectual disabilities, and he was also the father of a disabled daughter, which sort of, you know, it does make my head spin a bit as to why he would take those risks.
Men efter att en extern utredning tillsatts står det klart att fusket sträcker sig längre än spelarna själva. Att spanska paralympiska kommitténs egna vicepresident, Fernando Martin Vicente, trots att han förnekade, faktiskt varit med och rekryterat spelarna utan funktionsnedsättning.
This was actually an organized, orchestrated framework of events whereby the organization actually recruited these people.
Även om Ian Britton har svårt att förstå den oerhörda risk Fernando tar genom att rekrytera ett lag nästan helt utan funktionsnedsättning till Paralympics, så kan han erbjuda en möjlig förklaring. Pengar.
Funding for a whole organization is now almost wholly reliant on medal success at a games every 4 years. So people are doing everything in their power to ensure that success, whether that be, you know, abusing athletes or, you know, trying to push the rules to the absolute limit that they can. And I think it's maybe an example, if you like, of a wider issue within sport.
svallvågorna av Ribagoras avslöjande visade sig att han inte är den enda som varit laget på spåren. Efter att fotografier från medaljutdelningen publicerats i spanska tidningar började de kontaktas av människor som känt igen spelare i laget. Detta trots att spanjorerna, enligt Ribagorda, gjort allt i sin makt för att inte bli påkomna. De har uppmanats att spela funktionsnedsatta i Paralympicsbyn och ombetts att maskera sig med hattar och mustascher vid hemkomsten till Spanien. Och under en match ska coachen ha begärt timeout och sagt, citat, killar, ta ner en växel, annars så kommer de lista ut att ni inte är funktionsnedsatta.
Well, that did have quite an immediate and, to be honest, quite catastrophic impact on intellectually disabled sport.
Fusket drabbar inte bara atleterna vars platser berövades av spanjorerna, utan effekterna ska bli betydligt mer långtgående.
There was problems with the athlete registration system and cards, and so the problem just appeared to be completely endemic within intellectually disabled sport. That's not to say that people were cheating, it's just to say that the systems used to record eligibility for athletes were patchy, shall we say, at best.
Granskningen visar stora sårbarheter i systemet med klassificeringen och registreringen av just intellektuellt funktionsnedsatta atleter. De sårbarheter som tillät spanjorerna gå obesegrade genom hela turneringen.
They didn't want the scandal to be repeated at the next Paralympic Games in 2004 in Athens.
För att inte riskera att skandalen upprepar sig beslutar internationella paralympiska kommittén att utesluta atleter med intellektuell funktionsnedsättning tills den dag ett tillförlitligt verifieringssystem är på plats. Detta leder i sin tur till att bidrag och finansiering dras in, inte bara för idrottare som vill delta i Paralympics, utan också för liknande arrangemang. Kvar står atleterna.
And this actually just led to many athletes in the UK simply giving up sport altogether or only participating at a recreational level.
Det drabbade jättemånga människor som goda vänner till mig som simmade och hade intellektuella funktionsnedsättningar som sen inte kunde vara med. Det är hemskt.
David Lega behöver bara ett ord för att beskriva sina vänners känslor.
Sorg. Jättesorg. De tappade ju, de hade lagt 10 år av sitt liv på detta och sen så kunde de inte vara med och tävla. Det är fruktansvärt.
Lega menar också att fusket sår frön till tankar hos publiken som riskerar att förgifta hela idrottsvärlden.
Men är de egentligen inte dopade? Och så tänker man runt de riktigt bra då intellektuellt funktionsnedsatta idrottarna. Men är de verkligen intellektuellt funktionsnedsatta eller fuskar de? Och det är ju det som är idrottens stora hot. Det är när misstanken börjar komma.
Mitt i stormens öga stod journalisten Carlos Ribagorda. Trots ihärdiga försök får vi aldrig kontakt med honom.
Spontant hade jag nog kunnat önska att han hade avslöjat detta innan Paralympics, så att det inte drabbade alla de idrottarna som var där. Jag tror att effekten i media hade varit lika stor om man hade avslöjat detta veckan innan man åkte dit än veckan efter man kom hem. Det är bättre scoop på hans sätt, men det drabbade människor på ett sätt som kanske inte var helt nödvändigt.
Well, I wish the article he wrote hadn't been necessary in the first place. But I also guess I wish he'd found a different way to disclose it, if you like, rather than him just becoming one of those people who stole an opportunity from somebody with a disability.
Att under sin karriär göra ett avslöjande i nivå med Ribagordas kan många journalister bara drömma om. Men om hans metod, att i nästan 2 års tid gå undercover och fuska sig igenom ett helt paralympiskt spel, går meningarna isär. Var det värt det? En fråga vi och Ian Britton bara kan spekulera i.
I mean, obviously the evidence he provided, i.e. he had a gold medal and he had the kit and he'd been, it's sort of irrefutable evidence, if you like, that there is an issue with the classification system. I guess if he couldn't find any other kind of concrete evidence to prove what the story he was trying to tell, then, you know, yes, maybe this was the only way of doing it.
Fernando Martin Vicente, hjärnan bakom det organiserade fusket, tvingas till slut bort från sitt vicepresidentskap i spanska paralympiska kommittén. Men den rättsliga domen kommer först 9 år senare. Av hela 19 tilltalade döms endast Fernando Martin Vicente till böter på 5400 euro. Hans förbund tvingas också betala tillbaka subventioner på 150 000 euro som de tidigare mottagit för att finansiera laget. Och spelarna, inklusive de 2 funktionsnedsatta atleterna, beordras att lämna tillbaka sina medaljer. Det är idag omöjligt att säga hur många oskyldiga atleter som drabbades av efterverkningarna av skandalen i Sydney. Hur många som aldrig fick chansen att delta i sin sports största evenemang, vare sig i Sydney 2000 eller i de efterföljande spelen. Konsekvenserna av spanjorernas fusk skulle visa sig bli långtgående.
Ever since the dawn of civilization, people have craved for an understanding of the underlying order of the world.
Det är Stephen Hawking som får äran att inleda öppningsceremonin för Paralympics i London 2012.
The Paralympic Games is also about transforming our perception of the world. We are all different. There is no such thing as a standard.
I talet pratar han om hur det i Paralympics finns en kraft att förändra människors världsbild. Hur vi alla må vara olika, men delar samma mänskliga anda.
However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. The games provide an opportunity for athletes to excel, to stretch themselves and become outstanding in their field. So let us together celebrate excellence, friendship and respect. Good luck to you all. Ladies and gentlemen,
please welcome the Paralympic flag. När Paralympics i London 2012 inleds har det gått 12 år sedan skandalen i Sydney och 12 år utan tävlingar för intellektuellt funktionsnedsatta. Men nu har den paralympiska kommittén utformat ett nytt verifieringstest. Och för första gången på över ett decennium hyllas återigen idrottarna med intellektuell funktionsnedsättning. Det är bordtennisspelare, friidrottare och simmare, men basketspelarna lyser med sin frånvaro. Trots att Paralympics fortsätter att växa och inspirera så har basketen till denna dag inte återkommit till tävlingen. Drottning Elisabeth den andra skrider fram till talarstolen.
I declare open the London 2012 Paralympic Games.
Du har lyssnat på Paralympics-skandalen. Om du gillade programmet så se till att trycka på prenumerationsknappen i din podcastspelare och lämna gärna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Joel Silberstein Hont och Carl Fridsjö. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera så hörs vi igen om en vecka. Tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.